Anders, om Thomas Jefferson eller någon annan av dem som var med och la grunden för USA skulle se hur man firar det här nu 250 år senare, vad tror du de skulle tänka?
De skulle säkerligen vara glada och ganska stolta, men också genuint besvikna över att det är ett så djupt splittrat land som firar.
Det här är Dagens Eko med Robin Olin. Idag, USA fyller 250 år. Så lever landet upp till grundarnas principer.
Det är sommaren år 1776 i Philadelphia. I ett nybyggt tre våningar högt tegelhus sitter Thomas Jefferson vid ett bord med en fjäderpenna i handen. Luften är kvav och varm. I senare målningar där den här scenen avbildas syns solen skina in genom de spröjsade fönstren. Med sig har Jefferson den 14 år gamla slavpojken Robert Hemmings som har till uppgift att passa upp på honom. Den text han då sitter och svettas över är utkastet till USA:s självständighetsförklaring som sen ratificeras av kongressen den 4 juli år 1776.
We are beginning the most unforgettable birthday party any country has ever seen. Oh, you're gonna have a good time.
Nu, 250 år senare, uppmärksammas det här stort. Men det pågår också en debatt om hur mycket av det amerikanska samhället och inte minst styret av USA som verkligen lever upp till de principer landet sägs vara grundat på.
Gäst är Anders Ask, tidigare utrikesredaktör på Ekot.
Så Anders, för att förstå vad allt det här handlar om så får vi väl börja med en historielektion, antar jag. Alltså spola tillbaka lite drygt 250 år i tiden. Och hur den här idén då att USA ska bli ett självständigt land växer fram. Alltså, vad är det som händer då?
Ja, så många andra processer får man väl ta det lite steg för steg. Man ska komma ihåg att vissa av de här immigranterna som kom till det Amerika de längtat efter, de flydde ju från länder som de inte uppskattade längre. Det vill säga, de var ju redan från början inställda på att de ville ha en egen nation, en självständig stat. Men sen var det ju en ekonomisk verklighet som också skyndade på processen. Och det handlar ju om hur kolonialmakten, i det här fallet Storbritannien, behövde pengar. Mm-hmm. Det var därför de började införa fler tullar och skatter på sina kolonier. Och det här var ju inte populärt. Det var ju dessutom så att de gjorde det utan att på något sätt rådgöra med kolonierna. Besluten togs i London och då kände sig ju kolonisterna överkörda helt enkelt. Och det ledde fram till det som kom att kallas Boston Tea Party. December 1773 så var det då ett 50-tal kolonister som gick ombord på tre brittiska fartyg som låg i Bostons hamn och vräkte hela telasten över bord. Britterna svarade snabbt med att stänga hamnen och de införde mycket striktare och hårdare lagar och straff mot vad de menade då var upprorsmakarna. Mm-hmm. Och det här brukar ses som ett avgörande steg mot det som blev frihetskriget. Politiskt fick det också konsekvenser måste man säga. Det var ju en så kallad kontinental kongress. Då var det representanter från 13 kolonier som samlades i Philadelphia 1775. Och de införde motåtgärder mot Storbritannien och kung George den tredje som styrde där. Och där hade vi både en ekonomisk, politisk och militär utveckling av den här kampen för självständighet.
Och Anders, du har ju varit med här i Dagens Eko ett antal gånger så du vet ju att vi tycker om att använda ljud, sådär, inspelningar från det som har hänt. Det finns ju inte jättemycket att tillgå då från 250 år sedan, men det här är väl sånt som man liksom om och om igen berättat om i film och teater och sådär i USA.
Det som man har berättat mycket om är ju själva kriget, frihetskriget, revolutionskriget. De politiska förhandlingarna i Philadelphia är det inte riktigt lika mycket kring som har publicerats. den som är mest känd är kanske den film som heter just 1776. Och det är från början en Broadway-musikal. Och det ska skildra då det här spelet som pågick kring förhandlingarna.
Men om vi går in där då, i Philadelphia och de här förhandlingarna som pågår om att få till en självständighetsförklaring. Om du skulle sätta verklighetens drama här lite för oss, vilka är huvudrollsinnehavarna så att säga?
Ja, om man ska skära ner det till några få personer så går det ju inte att komma runt John Adams och Thomas Jefferson och Benjamin Franklin.
Will the following gentlemen serve on the Declaration Committee? Dr. Franklin. Mr. John Adams.
Yes.
Det var så att på vårkanten 1776 så valde den här kontinentalkongressen att utse en grupp på 5 personer. Och de här var de 3 centrala i den gruppen. Att skriva ihop självständighetsförklaringen helt enkelt. Hur det ska se ut på papper.
Why you write 10 times better than any man in Congress, including me.
Thomas Jefferson utsågs till huvudförfattare. Mm-hmm. Många trodde att John Adams skulle bli det, för John Adams hade varit mest drivande inför de här förhandlingarna med självständighetstankarna. Men John Adams ville att Jefferson skulle skriva. Han ansåg att Jefferson var en bättre skribent helt enkelt. Ja, ja. Och då blev det Jefferson som sägs det lite motvilligt tog på sig uppdraget.
Och då är vi liksom någonstans i en lägenhet i Philadelphia där han sitter och svettas över den här texten då.
Ja, idag kan man ju faktiskt besöka platsen där man försökt återskapa hur det såg ut. Och det är en lägenhet, ett litet rum, ganska avskalat med tunga trämöbler, öppen spis, ett golvur och så ett litet bord där man då kan förmoda att Jefferson satt och plitade ner sina tankar under det här arbetet. Och det här med svettas, det påstås historiskt att det var en exceptionellt varm och fuktig sommar i Philadelphia. John Adams sa ju till exempel att det var som att andas luften från en het ugn.
Och vad är det som tar form där? Alltså, vad är det för idéer och tankar man kan se i de här texterna?
Man kan säga att Jefferson tar från olika håll, men en central inspirationskälla i detta var John Locke, den brittiske filosofen.
The right to be free comes from nature.
Om alla människors naturliga rättigheter till citat liv, frihet och egendom, och det gick ju rakt in i självständighetsdeklarationen.
Ja.
That all men are created equal.
Självständighetsförklaringens berömda ord är all men are created equal. Alla människor är skapade lika. Sen hade ju Locke också åsikter om det här att politisk makt och auktoritet skulle komma från folket, inte från Gud eller monarker.
When a king becomes a tyrant, he thereby breaks the contract binding his subjects to him.
Viktigt var också Locke syn på det så kallade sociala kontraktet mellan de styrande och folket. Om en regering misslyckas med att skydda folkets rättigheter har de enligt Locke syn rätt att göra sig av med de styrande och bilda en ny regering.
Men jag menar, även idag när man ser tillbaka kan man ju tycka då att det är moderna tankar som kommer här om makten från folket och att alla ska vara lika och sådär. Men det är ju ändå 250 år sedan. Alltså, hur modernt är det så att säga?
Ja, man måste komma ihåg att alla var ju inte en del av detta arbete.
Mm-hmm.
Urfolken till exempel då, de omnämns faktiskt i deklarationen, men då enbart som offer för de brittiska överhöghetens angrepp och våld helt enkelt. Kvinnor nämns inte explicit i självständighetsdokumentet. Och kanske inte jättekonstigt, det var 60-tal män som satt och förhandlade fram det. Det var den tiden, om man får uttrycka sig så. En väldigt känslig fråga var ju slavfrågan. Ett stort antal av de här delegaterna var ju själva slavägare, inklusive Jefferson. Men den sköts liksom åt sidan, och då ska man komma ihåg att det fanns nästan 450 000 slavar eller förslavade personer i området 1770-talet.
Men inkluderas här på något sätt inte i det här med
Nej.
Alltså att man är created equal?
Nej.
Nej. Men om vi tar oss vidare här då, från den här liksom processen med att sitta där och skriva ihop ett förslag till Ja, vad då? Vad blir nästa steg i självständighetskampen här?
Den 28 juni presenterades de här förslagen för kontinentalkongressen.
Are there any here who wish to offer alterations, deletions, amendments to this declaration?
Mr. President!
De kom med massa invändningar och det var ju då Jefferson senare lär ha sagt att de hackade sönder mitt förslag.
Jefferson, when are you going to speak up for your own work?
I had hoped that the work would speak for itself.
Och det drog ju också ut på tiden.
How long is this piddling to go on?
Och det här var John Adams mycket kritisk till. Vi tappar momentum. Vi är på gång nu mot självständighet. Mm-hmm. Men kolonierna behövde också få klartecken från sina respektive huvudstäder, om man säger så. Och det var framförallt två delstaters delegater som inte hade fått grönt ljus att gå vidare med processen. Och det var Maryland och New York.
Mm-hmm. What in hell goes on in New York?
Och britterna markerade mot just New York genom att de placerade runt 50 krigsfartyg på redden utanför New York. Mm-hmm. Och det sägs ha varit upp över 10 000 soldater ombord de här fartygen. Och det här skapade ju en oro i New York. Och det har ju rapporterats om hur boende försökte lämna stan, om skottlossningar, om alla som försökte hamstra varor och en väldigt nervös stämning och lite panik till och med. Och man ska ändå komma ihåg att där fanns ändå koloniernas trupper, runt 12 000 man under ledning av George Washington, för att försvara. Men de insåg att de skulle få det svårt mot den brittiska militärmakten om något hände.
Så, ja, vad är det som händer sen då?
Så kom ju då 4 juli. Och det var ju återigen en solig, varm dag i Philadelphia. De samlades, delegaterna, i Pennsylvania State House. Den byggnad som idag kallas just Independence Hall. Det var helt stängt session, så ingen utomstående fick vara med där inne och höra vad som sades.
New Hampshire! New Hampshire says yea. Massachusetts.
Massachusetts says
yea. Det godkändes så småningom, får man säga, för det blev lite diskussion även där. Och det blev så att man bytte ut en del delegater och en del la ner sin röst bara för att man skulle kunna peka på att det här var ett enigt beslut. Mm-hmm.
The resolution on independence is adopted.
Och när den här nyheten då sprider sig, alltså att man har brutit sig loss från Storbritannien. Jag menar, vad är det för scener som utspelar sig där? Hur reagerar människor?
Ja, det rapporteras ju om att det blev festligheter, det firades, det blev parader och liknande. Men det rapporteras också om att man ville göra upp med det brittiska styret, det vill säga institutioner och monument och liknande som fanns som hedrade då, till exempel kung George den tredje. Mm-hmm. Och där finns det mest berömda exemplet, tror jag, det är från New York, där en staty av kungen revs ner och det berättas om hur soldater och civila tillsammans marscherade ner för Broadway. Och så hade de hjälp av rep och stänger så lyckades de dra ner den här statyn.
Samtidigt sa du ju det, det pågår krig och britterna hade liksom hotat med sina fartyg utanför New York och sådär. Räckte det att bara liksom slå fast att nu är vi självständiga?
Nej, det gjorde ju inte. Make ready! Det här frihetskriget, det pågick ju över 8 år. Britterna tog kommandot direkt och hade stora framgångar. Men sen sakta men säkert vände krigslyckan. Och det var ju i september 1783 i Paris som fredsavtalet skrevs under. Och i samband med det så erkände Storbritannien USA som en självständig nation.
Welcome to UFC Freedom 250. Here is the President of the United States of America, Donald J. Trump.
Det är den 14 juni år 2026. President Donald Trump kliver ut från Vita husets dörrar och möter publiken som samlats runt den stora kampsportsarena han låtit bygga på gräsmattan utanför. I en upplyst åttakantig bur, omgiven av läktare, bildskärmar och patriotisk dekor i rött, vitt och blått, drabbar sen några av världens MMA-utövare samman.
Curtis gotta make sure. Oh,
Kampsportsgalan Freedom 250 hålls på presidentens egen 80-årsdag och är en del av det firande som Vita huset anordnar i och med 250-årsjubileet av USA:s självständighet. Men det råder delade meningar om sättet som det här historiska skeendet nu högtidlighålls.
The headliner for the opening ceremony will be Donald J. Trump.
Kritiker menar att det hela förvandlats till ett slags politiskt spektakel för MAGA-rörelsen.
He is using it to make it about himself and frankly further our divisions.
Och att allt för mycket fokus hamnat på den nu sittande presidenten själv. Så Anders, om vi nu har hoppat här då 250 år framåt i tiden och ser ut över det USA som nu firar de här åren som självständig nation. Jag tänker på de där olika frågorna som fanns med och diskuterades i det där ursprungliga dokumentet som du beskrev. Hur aktuella är de fortfarande idag skulle du säga?
Väldigt aktuella skulle jag säga. Man ser ju det i protesterna mot Trump och Trumps politik. Där det finns många skyltar där det står No Kings.
Just det.
Och det syftar ju på att man inte vill ha tillbaks ett kungadöme eller en enväldig makt så att säga.
Så där finns liksom en direkt båge någonstans från att störta kungen till kritiken mot Trump idag.
Ja, kritiken mot att han kringgår kongressen. Allt sånt där som just Jefferson och company ville undvika att det skulle bli så. Att någon skulle kunna ha den makten. De ville ju se också ett mer decentraliserat styre. Då måste man också i och för sig säga att Adams och Jefferson drog inte åt samma håll riktigt på den tiden. Och det är ju samma diskussion vi ser idag.
Hur mycket delstaterna ska få bestämma
exakt
själva.
Och Adams, enkelt uttryckt, han var ju mer för en stark centralmakt. Dock inte då att det ska vara en person som ska ha all den här makten. Men att den ska ändå centraliseras. Medan Jefferson var mer intresserad av att makten decentraliserades ut i delstaterna. Och som sagt, det är precis den diskussion som fortsatt pågår i amerikansk politik.
Men du sa ju det att kanske skulle Jefferson och de andra vara lite ledsna över att titta ut över hur splittrat samtidigt USA är idag, 250 år senare. Och om vi bara pratar om själva firandet här, där ju uppenbarligen Trump själv har en del egna idéer om hur det ska gå till. Alltså hur enig eller oenig är man bara om en sån sak nu?
Huvudexemplet är ju att det finns konkurrerande, om man nu får säga så, organisationer när det gäller att arrangera och genomföra evenemang som har med 250-årsjubileet att göra. Och den största det är en som heter America 250. Den bildades för 10 år sedan och det är politiker från båda partierna och civila från civilsamhället också. Och sen är det då det som Trump-administrationen skapade då som heter Freedom 250.
Six musical artists originally announced as performers now dropping out, many citing political concerns.
Det har ju blivit såna här saker som när det gäller såna här artistsatsning som Trump ville göra. Och då var det ju artister som när de upptäckte att det var Freedom 250, alltså det var kopplat till Trump-administrationen, ville de ju inte vara med längre. De hade inte fattat att det var lite partipolitiskt. Hans åsikter skulle föras fram också. Men det kommer definitivt firas på många sätt och på många håll av många. Men det finns ju en gnagande oro bland allt fler amerikaner.
I don't want to see the American experiment fail at this point. It's been 250 years and this would be a very sad time for it all to collapse.
Minst om man ska tro opinionsmätningar. Det kom en här om veckan som publicerades av nyhetsbyrån AP och den visade att 72% av de tillfrågade anser att USA är på väg åt fel håll. Framförallt växer pessimismen och misstron bland den yngre delen av den amerikanska befolkningen. Och mest intressant i sammanhanget, tron på de demokratiska institutionerna har sjunkit än snabbare och än kraftigare. Och det är ju precis motsatsen till vad Jefferson, Adams och de övriga trodde och hoppades på där i Philadelphia för 250 år sedan.
Tack så mycket, Anders.
Tack.
Och det var allt från dagens Eko.
Programledare var Robin Olin, gäst Anders Ask. Producerade gjorde Anna Ulfklo och Karl Kadammar. Vill du komma i kontakt med oss? Maila då dagenseko@sverigesradio.se.